Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Journalisten och tv-producenten Johan Romin gästar podden för att tala om Israel, Hamas och omvärldens dubbla måttstockar. Men först ett stort tack till dig som stöttar min produktion. Du är en hjälte. Om du inte stöttar min produktion men vill göra det kan du alltid göra det på patreon.com/aronflam. patreon.com/aronflam är ett ord. Via PayPal, med Bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Johan Romin har 30 år som journalist och tv-producent bakom sig. Han har också en filmag i historia från Försvarshögskolan, SU och Umeå universitet. Numera är han företagare inom kommunikation och videoproduktion. Sedan den 7 oktober har han dessutom verkligen tagit bladet från munnen i den så kallade Israel-Palestina-frågan. Det är en fråga som, när vi får chansen att tala med varandra, redan har lockat ett nytt upprop med kändisar att ta ställning. 1005 stycken är de denna gång och de hoppas mäkla fred genom att få Israel uteslutet ur Melodifestivalen. Uppropet kom ut bara 2 dagar efter förintelsens minnesdag. En dag som dessutom sett Palestinavänner demonstrera med budskap om att Israel och judar över hela världen är skräp och folkmördare utanför minnesstunder där överlevande från förintelsen försöker minnas sina egna anhöriga från nazisternas folkmord. Själv var jag bokad att tala i Uddevalla sedan långt före 7 oktober 2023. Jag var inbjuden av Henrik Sundström som gästat den här podden och är lite smått berömd för vårt samtal om rättspositivism kontra naturrätt. Det är en ära för mig att bli bjuden till Uddevalla för att tala om det här är en svensk tiger, Sveriges relation till förintelsen och den svenska vänsterns band till terroristerna i PLO, nuvarande PA, och islamisterna i Hamas. Band som kan spåras ända tillbaka till Hitlers mufti Hajj Amin al-Husseini via Olof Palme och Yasser Arafats möte i Alger 1974. Ett år efter oljekrisen 73, en gång då kraven på bojkott av den judiska staten faktiskt hade omsatts i handling. Men också en tid när Arafat fortfarande betraktades som inget annat än den terrorist han var av samtliga västländer och deras medier. Jag har, som du som lyssnat vet, en relation till förintelsen då alla mina mor och farföräldrar var överlevande. Det är inte allt för ofta jag får inbjudningar att tala överhuvudtaget, så det gladde mig att Uddevalla kommun bjöd in. Min föreläsning var först tänkt att vara öppen för allmänheten. Vi skulle vara på Bohusläns museum, men av säkerhetsskäl var den istället nödgad att hållas i kommunfullmäktiges styrelserum på stadshuset strax utanför stan. De bedömde efter 7 oktober att alla event med koppling till judar, Israel och tydligen förintelsen har en förhöjd hotbild. Det som hände statsministern på Pustervik bidrog också till att beslutet fattades att stänga föreläsningen. Henrik Sundström säger till mig att, citat, jag har inga problem med att medborgare luftar sitt missnöje, men inte just den här kvällen. Då ville vi hellre ha en fridfull stämning, slutcitat. Istället var den alltså bara för fullmäktige ledamöterna i kommunen. Eller, ja, inte bara, såklart. Alltså, jo, bara dem, men det är inte så bara, snarare. Trots att inbjudan gått ut till alla ledamöter i kommunfullmäktige dök det dock bara upp en person från vänsterpartierna. En butter socialdemokrat som aldrig sa sitt namn. Det stack ut eftersom han var den enda av de närvarande få i rummet som inte hälsade på mig. Inte ens Centern och Liberalerna dök faktiskt upp. En vänsterpartist var anmäld men kom inte. Minnesstunden gästades bara av representanter från Moderaterna, KD och Sverigedemokraterna. Vid det här laget har alla valt en sida, även om det innebär att vi inte längre ens kan vara överens om att högtidlighålla minnet av förintelsen. Ett tecken i tiden. Ett av många. Det sägs inte rätt ut, men zoomar du ut från det dagliga skvalet av krig och död kan du se att Israels krig mot Hamas är ett krig mot Iran. En av ondskans axelmakter i trojkan med Ryssland och Kina. Houthiernas attacker, Hezbollahs intensifierade eldgivning över gränsen till Israel från norr visar på att det är ett proxykrig mot Israel från Iran. Houthiernas slogan är God is the greatest, death to America, death to Israel, a curse upon the Jews, victory to Islam. Det är många ord, men den är i alla fall tydlig. Med bara ribbåtar och drönare har de fördubblat fraktkostnaden i stora delar av världen. Israel har bombat IRGC, iranska revolutionsgardets högkvarter i Syrien, jämnat det med marken. Och i Jordanien har 3 amerikanska soldater dödats i en drönarattack mot en militärbas. Biden bidrar sin tid. I Mellanöstern, Ryssland och Kina spär det bara på slutsatsen att väst är svagt och det inbjuder till vidare attacker. Så ser spelplanen ut när jag har mitt samtal med Johan Romin. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Johan Romin.
Tack så hemskt mycket för att jag får vara här.
Ja, det är ju andra gången, eller hur?
Ja, precis. Vi talades väl vid för, var det 3 år sedan? 2021 har jag för mig.
Ja, något sånt. Och det har ju flutit en del vatten under broarna.
Minst sagt.
Men min första fråga till dig är faktiskt, med tanke på när vi spelar in det här, är hur högtidlig höll du minnet av förintelsens minnesdag, om man får fråga?
Ja, jag fick ju en väldigt oväntad inbjudan till statsministern faktiskt, och som damp ner i brevlådan. Det hade jag inte riktigt förväntat mig. Annars har ju vi flyttat till Skåne, hela familjen och jag, så att det är ju inte så att jag är i Stockholm hela tiden, men ja, det kändes ju ganska självklart att får man komma till Sagerska palatset, träffa statsministern och hans fru och vara med på ett trevligt mingel, så tackar man ja. Och då åkte jag upp till Stockholm. Så det var så jag tillbringade min dag då, till att minnas den här viktiga dagen.
Så du demonstrerade alltså inte mot högtidlighållandet av förintelsens minnesdag, utan du deltog i själva hågkomsten, så att säga.
Ja, men för mig är det en självklarhet. Jag brukar bli inbjuden till Mikael Bindefelds olika minnesceremonier på den där dagen. Nu kunde jag inte vara med på den här, men jag åkte upp till kvällen då. Så att jag var ju med på kvällen med statsministern. Så det kändes, för mig är det viktigt varje år. Och det går flera många år tillbaka i tiden också. Så att, ja, jag var med på mitt lilla hörn.
För skälet till att jag ville prata med dig igen, det är att du verkar ha lagt in en överväxel i sociala medier, primärt X, sedan ungefär den 7 oktober 2023.
Ja, det stämmer bra dig. För mig som har följt den här frågan, Israel och Palestina-konflikten i sen 1990 på hösten faktiskt, så var den här händelsen, på ett sätt så visste jag att Hamas kan genomföra den här typen av attacker eftersom jag har varit i Gazaremsan och träffat deras företrädare. Men den här brutaliteten som visades den 7 oktober tog mig också, att jag blev extremt chockad, och jag kände, nu säger jag vad jag tänker och tycker om det här. Men jag kunde inte i min vildaste fantasi tro att det skulle bli det här försvaret för den här terrorgruppen. Jag trodde nog, kanske naivt, att det här skulle leda till att människor började faktiskt se vad det här är för grupp. Vad är de för terrorister? Vad är de kapabla till? Men det här stödet, har chockat mig också väldigt mycket.
Ja, jag tror vi ska återkomma till det. Men kan du inte berätta lite om när du var i Gaza? Liksom?
Jo, det var så att för 2010 så var jag i Gazaremsan första gången. För då befann jag mig på en reportageresa i Israel. Och vi skulle göra ett tv-program som handlade om hur media skildrar olika frågor. Och det första programmet i den här serien handlade just om Israel och Palestina-konflikten. Genom att vi ville visa hur man kan skildra saker på olika sätt genom olika perspektiv. Om man bestämmer sig för att, så att säga, vara på den ena sidan eller på den andra sidan när man jobbar inom media. Och hur gör man då för att välja ut det som då passar ens eget narrativ. Och då var vi under hösten 2010 så var vi två gånger i Gazaremsan och filmade. En gång stannade vi över där några nätter. Den första gången så var vi bara in och ut ur Gazaremsan, så att säga. Men då träffade vi, under de här tillfällena, så träffade vi några ur Hamas högsta ledning. Vissa av dem som befinner sig nu nära den här Hamas-ledaren Yahya Sinwar och de andra Hamas-ledarna som man kan se på videos. Några av dem har jag träffat då när jag var där 2010.
Och några av dem har säkert blivit dödade vid det här laget, eller?
Så kan det mycket väl vara. Jag var ju även där 2015 sen då, för jag producerade en serie i TV4 som heter Korrarna. Och då var vi också inne i Gazaremsan och bodde över där och träffade en annan palestinsk grupp som är nära allierad till Hamas. Men vi träffade deras milismän och andra personer som var kopplade till dem. Så att, jag har liksom hört från deras egna munnar hur de uttrycker sig och hur de ser på den här konflikten. Och jag har alltid, ända sedan dess i alla fall, varit väldigt förvånad när svenska politiker säger att vi måste tala med Hamas. Vi måste bjuda in dem och så sitta ner och komma överens med dem och så vidare. Det går inte. Det här är inte några man. Det är inga toleranta människor som man kan diskutera någon hållbar fred med och så vidare. De kommer hålla på med det här. Antingen så är de borta ur bilden eller så kommer de hålla på med det här som de gjorde 7 oktober. Det
är jag helt. Men du talade med dem på engelska då, antar jag?
Ja, precis. Många av dem är ju väldigt välutbildade och kan ha gått på amerikanska universitet och så att säga, de är ju duktiga på att driva sin propaganda utifrån sitt perspektiv och pratar ofta väldigt bra engelska. Uttrycker sig ofta om att hur mycket stöd de har i folkrätten och så vidare. Sen är det ju som så också att den typen av personer som media får träffa är ju just de här vältaliga personerna som man också kan på något sätt fatta tycke för ju. Det kanske inte är de värsta, så att säga, mördarna som de ställer framför en västkamera.
Men även sidan, de säger saker som får dig att tro att de inte är en realistisk förhandlingspartner för fred.
Ja, men absolut. Vi hade en fixare 2010. När jag var där 2015 så undrade de nya personerna som jag jobbade med. Man har ju oftast hjälpredor eller så att säga lokala journalister som fixar intervjuer åt en. Så att om man åker in en dag så är det som ett smörgåsbord där man har, ja, klockan 2 ska träffa den och sen 2:30 så filmar vi där och så vidare. Och då hade den 2015 då, den personen som hjälpte oss då undrade, ja, vem var det som hjälpte 2010? Ja, men det var den här, ja, aha, that Hamas guy var liksom hans epitet. Så, och den killen vi hade hjälp av 2010, han fixade ju också intervju med några riktiga höjdare där. Så att, och det är ju för att han tillhörde dem. Han, och då så, jag minns ett tillfälle, vi stod vid ett Hamas högkvarter och blickade ut över den fantastiska stranden. De har ju lika, du har ju säkert varit i Israel många gånger, men de har ju en lika fin strand i Gazaremsan som i Tel Aviv. Och då pekade jag på stranden och sa till honom, men varför bygger ni inte bara massa hotell och satsa på den här flygplatsen och se till att få hit massa turister? Ni skulle ju, ja, det skulle ju kunna bli ett himmelrike på jorden det här, med de resurserna. Och, så här, och då hans svar, even if we built Gaza in gold, we would not give up the struggle. Och har man den inställningen, då blir det ju inte fred. Då går det inte att diskutera sig fram till någon hållbar uppgörelse.
Nej, det demonstrerades ju mot Israel på förintelsens minnesdag. Jag såg bland annat Negar Josefi, tror jag, hade postat någon bild från TV4-nyheterna med en klassisk sån här demoskylt där Davidsstjärnan är slängd i papperskorgen och så står det Keep the World Clean. Det är inte lika tydligt som Houthina i och för sig, tycker jag. Alltså, bild slår ju inte Death to America, Death to Israel, A Curse on the Jews and Islam Will Win, men det är ändå en hyfsat liksom tydlig, vad ska man säga, ett tydligt ställningstagande mot bland annat Israel
och judarna. Eftersom
ja, givetvis. Som man skriver, keep the world clean.
Ja.
Mm. Och du säger att du blev överraskad över reaktionen efter 7/10, stödet bland annat, som har uppvisats framförallt från vänstern.
Ja, men verkligen. Och det har ju funnits olika grader av det där. Men om man tar Kajsa Ekis Ekman på den yttersta kanten, så nära Hamas som man kan komma, genom i sin propaganda och att försöka urskulda vad de sysslade med på den 7 oktober. Sen finns det olika grader då givetvis, men den här typen av demonstrationer har ju alltid olika antisemitiska uttryck. Det här som de säger, from the river to the sea och så vidare. Så här, okej, vad betyder det att säga så? Och då finns det ju olika personer som försöker liksom, ja, relativisera och förminska det där. Men det betyder inte att Israel ska försvinna. Jo, det gör det visst. Det är därför att den här ramsan har ju sitt ursprung någonstans. Och den har sitt ursprung hos människor som vill förinta Israel. Så är det. Så att om man står och skriker det på svenska gator, då betyder ju det... Det är som att ta en slogan ifrån Nazi-Tyskland och sen, nej, men den slogan, den kan också betyda det här. Ja, men den kommer ju därifrån, så att säga. Så att det kan man ju inte gömma sig bakom. Nej, jag är otroligt, jag måste säga, jag är extremt besviken på de här människorna som, ja, de talar aldrig om det som hände 7 oktober och försöker hävda massa lögner om att det här är påhitt och att Israel har skjutit på sina egna och att de här våldtäkterna på musikfestivalen aldrig har ägt rum och så vidare och så vidare och så vidare i vanlig ordning. Jag tycker det är fruktansvärt och skrämmande.
Ja, ett artistupprop med över 1000 undertecknare. Och du skriver på Twitter att du inte känner igen alla, men jag undrar om inte en av dem som har kommenterat både dig och mig på en sån här, det är väl att vi är helt enkelt för gamla för att känna till alla på den här listan.
Ja, så kan det ju vara, men jag tyckte det bara var roligt när jag scrollade igenom listan, så här, vem är det här, vem är det här, vem är det här, vem är det här? Och sen var det kanske 15 personer man hört talas om. Jag tror att väldigt många av de här, för det första har de här människorna, de har aldrig varit i Israel, det är jag nästan helt säker på. Och de har aldrig någonsin satt sin fot i Gazaremsan. Så de vet ju, vad de egentligen reagerar på är ju en bild, en saga, en, så att säga, en uppdiktad story. Vad det här handlar om, vad ingår i den här konflikten, vad handlar den här konflikten om från början? Och hur, vad är det som sägs om den? Det, ja, jag som har varit där, jag menar, det finns ju journalister som har varit i Gazaremsan många, många fler gånger än vad jag har varit givetvis, men ta bara 2010, jag kom dit och ett halvår efter den här Mavi Marmara-händelsen när Israel bordade ett sånt där chip to Gaza. Och då hade man ju då under flera år pratat om den här stora nöden och att det var ett utomhusfängelse, och nu skulle de här chip to Gaza åka dit med nödhjälp och allt vad det var för någonting. Sen kommer man in i Gazaremsan, och det är klart att det är ju fattigare där än vad det är i ett västland. Men jag har varit på områden i hela världen som har varit betydligt fattigare än vad Gazaremsan är. Det fanns fina restauranger ut med kusten. Det finns en fullproppad marknad. Man kan gå in i supermarkets och köpa cornflakes och Nescafé och så vidare. Och så vidare. Och det som då inte... Det fanns till och med bilaffärer med nya Kia-bilar i och så vidare. Så
att, eller, i världens största utomhusfängelse,
ja, men exakt,
som det kallas för.
Precis, exakt så. Och jag har bilder på det också. Jag har en hel hårddisk här full med bilder från Gazaremsan. För att den här bilden som då har skapats under, ja, jag vet inte, 20 år. Ända sedan 2005 eller 2007 när Israel då införde den här varukontrollen, eller som de säger då, blockaden, så har det ju då berättats hur hemskt och fruktansvärt det är inne i Gazaremsan. Så det är klart, nu är det ju hemskt, och jag menar, de lever mitt i ett krig. Och det är ju hemskt att leva om man är en oskyldig människa som bor där. Men 2010, efter de här Chip to Gaza-resorna, då var det ingen nödhjälp. Alltså det var ingen nöd i Gazaremsan.
Nej, jag tänker alltid på antingen Kina, om det ska vara lite lösare hållet utomhusfängelse, eller Nordkorea som världens största faktiska utomhusfängelse. Betydligt större än Gazaremsan, där folk dessutom fick komma in och arbeta i Israel. Liksom. Men vad tycker du om rapporteringen då i Sverige? Tycker du att det har skett mycket liksom?
Jag tycker rapporteringen är skrämmande dålig. Jag läser så fort som det börjar. Alltså jag följer ju givetvis svenska medier som alla andra gör. Men så fort som jag hör då hur det talas på ett visst sätt, eller att det är vissa personer som jag inte har förtroende för, när då antingen stänger jag av eller så lyssnar jag med väldigt tveksamma öron. Jag läser många israeliska medier, Times of Israel eller Jerusalem Post eller Haaretz också, och försöker skapa min egen bild av det som händer. Det är ju inte alltid lätt givetvis, det är ett krig, så att information som kommer ut från ett krig är ju alltid på något sätt färgad av aktörerna. Men att alltid, så att säga, att alltid rapportera de här dödssiffrorna till exempel, det är ju ren propaganda ifrån Hamas. Och det har ju också AP och andra berättat om, hur går det till när Hamas egen hälsomyndighet rapporterar de här siffrorna. Och det är ju bara att tänka själv, just nu så, det här är ju första gången som Israel genomför en sån här omfattande markinvasion av Gaza. Och Hamas har inte kontrollen över Gaza City, och det är den största staden där. Och snart inte heller Khan Yunis. Och nu återstår Rafah. Hur kan då Hamas egen hälsomyndighet veta från dag till dag exakt hur många som dör i till exempel Gaza City? Det kan inte de veta. Det är helt omöjligt.
Och, det är ett jävla fokus på dödade barn, måste jag säga.
Ja, och sen vet ju alla det. I alla fall de insatta, att Hamas räknar inte sina egna soldater som annat än civila. Det finns ju ingen spalt som säger så, ja, men antalet Hamas-dödare är så här stor från dem. Så att de här siffrorna är ju, ja, vi vet ju ingenting egentligen. De kan ju vara, och då säger vissa medier i Sverige att ja, men i tidigare krig då har det stämt väldigt bra, för det har FN gjort sådana undersökningar och det har visat sig stämt. Ja, men de andra krigen har inte varit en stor omfattande markinvasion där då Hamas har tappat kontrollen över de här två stora samhällena. Så det går, ja, ju inte, det går ju inte att säga på det sättet. Ja, men 2014 så stämde det ganska bra. Ja, men 2014 var ingen markinvasion. Det var ett bombkrig där Hamas fortfarande hade kontrollen. Sen kom man fram till, efter ett tag, till ett stillestånd eller en vapenvila. Men idag så har ju Hamas förlorat kontrollen över den största staden där.
Ja, den tycks vara decimerad vid det här laget, Gaza City. Men dels så säger de inte, tycker jag heller, hur många som dödas av Hamas egna raketer och av Hamas själva när det kommer till den här rapporteringen. Och det är som vanligt upprörande. Och sen det här ständiga fokuset då på döda barn, också väldigt talande. Och när du säger det här med om ship to Gaza, alltså jag ser överallt så är det ju en form av förintelseinvertering som pågår. Ship to Gaza är ju från början bara ett försök att appropriera judarnas exodus. En av de mest berömda PR-aktivistgrejer mot brittiska imperiet som har skett. Och sen så anklagar de nu judar för folkmord utöver då de klassiska döda barn-grejerna. Men det är ju ingen överraskning som du säger. Det är bara upprörande att det liksom fortsätter ske, trots att det är Hamas själva som har skrutit med sina illdåd.
Ja, och det finns ju hur mycket bevis som helst för det. För det som har hänt. Men just det där att människor i Sverige, de vill gärna tro på den här sagan som har då återberättats i 20 år här. Och det spelar ingen roll hur många, när jag berättar för människor om hur det är i Gazaremsan eller visa bilder. Det är nästan så att de inte tror att det är sant det jag säger. Nej, så är det inte alls det, för jag har läst det här och det här. Ja, men åk dit själv och titta. Och ta kontakt med Hamas då. Sitt ner och prata med dem så får du höra. Från deras egna munnar, de säger ju det här. De kan aldrig någonsin komma fram till eller kompromissa fram till en tvåstatslösning eller en hållbar fred där då alla länder där nere har rätt att leva i fred och säkerhet. För det är inte deras mål. De vill inte det. Och de kommer inte säga det heller. Så att ja, jag är otroligt förvånad att de här människorna i Sverige som ger sig ut i den här debatten, att de är så oinsatta och okunniga om det här. Utan det är den här lilla berättelsen som de vill reagera på och återberätta hela tiden och hela tiden.
Ja, antisemitismens kraft är faktiskt enorm, måste man säga. Det är extra upprörande för det är så enkelt att ta reda på saker. Jag personligen uppfattar det som en moralisk bankrutt. Du har ju tjatat en del på Twitter, precis som jag, om El Hajj.
Ja.
Mm. Och jag såg också att du hade påmint om Hillevi Larssons insats när hon uttalade sig på Twitter senast.
Ja, hon är ju urtypen. Man ser ju det i ögonen på henne där. Hon håller upp den där plaketten som hon har fått i något sammanhang som någon sorts liten fejkad utmärkelse. Och ja, hon tror på det här som de här människorna står och säger. Och liksom tycker att det är någonting fint att ta emot en sån här plakett. Hon kanske inte ens tittar på den, jag vet inte liksom. Men det finns ju ingen tvåstadslösning där direkt inritad i den där plaketten. Men,
nej, det gör ju inte. Men för er som inte kan se det här så är alltså Hillevi Larsson från Socialdemokraterna håller upp en plakett som hon har fått av PA som en utmärkelse för sina insatser för den palestinska saken. Och plaketten består av en hel karta av Israel som då är i deras tankar det framtida Palestina. Och det här är de som världssamfundet kallar för de moderata palestinierna. Och det är ju, men för att återvända till El Hajj, hur trolig, för jag antar att det har du väl följt en del kan man säga. Det har ju varit omöjligt att undgå om man är lite intresserad av politik i Sverige idag.
Ja, absolut. Jag tillhör en av dem som har plöjt igenom den här Abu Rashids Facebook för att kolla egentligen vad är han för någon och vad har han varit med om och vem har han träffat och så vidare. Han förekommer ju på en bild med den här Dror Feiler som ju alltid ska vara med i alla sammanhang och spela med sin saxofon. Mm. Det är en av dem som han har träffat och det är ju bevisat att han har träffat El Hajj vid upprepade tillfällen. även före 2023, när då El-Hajj själv säger att ja, men det är första gången jag träffade honom och jag visste inte vem det var. Han var ombord på Mavi Marmara. Om man är engagerad i Israel och Palestina frågan som El-Hajj helt uppenbarligen är, skulle han då inte veta om vilka som var ombord på Mavi Marmara, som är en av de mest kända händelserna under 2010-talet? Det är ju helt osannolikt. Och ja, det är väldigt skrämmande också hur Socialdemokraterna hanterar den här frågan, tycker jag. Alltså att man inte sätter ner foten. Senast idag nu så var Lena Hallengren ute och försöker de gömma sig att hans förtroende kommer lokalt. Nej, men vänta nu, har du förtroende för honom eller har du inte förtroende för honom? Man märker ju att i toppen så håller det här förtroende på och vacklar nu. Och nu försöker de hitta sätt på att försöka liksom hantera och gömma sig lite. Och då försöker de få det till att det är ju Malmö Socialdemokraterna som har valt honom. Och, så det är ju inte en fråga för oss här och så vidare. Så. Är det, alltså hanteringen är så usel.
Hur troligt är det att Baudin faktiskt inte har kontroll på Malmö Socialdemokrater?
Jag tror att han är betydligt svagare än vad han försöker ge sken av. Han försöker spela tuff och är ute på sociala medier och skriver olika saker som folk blir arga på eller uppmärksamma på olika sätt. Men han är nog, det här visar ju att han är mycket svagare än vad han vill ge sken av själv. Om man inte ens kan uttala en sån här förtroendefråga för en riksdagsledamot. Eller Lena Hallengren som ju är gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen.
Men du tror inte att det är bara att El-Hajj är så pass viktig när det kommer till antal röster att de sossarna ser sig inte ha något val i frågan?
Det kan vara så, men de kommer ju också komma fram till en... Just nu så känns det som att deras hantering av det här är på något sätt att försöka tysta ner och liksom rida ut stormen här. Sen så kanske om två månader har folk glömt bort det här. Och då kan de bara... Han kanske får gå ut bakdörren när det blir till inför valet 2026, så är han liksom lite borta det och så. Jag vet inte, det är svårt att avgöra. Eller så är man rädd för att han då ska lämna skeppet och gå över till Nyans kanske eller sådär. Det är svårt att svara på. Men frågan är ju om Socialdemokraterna i längden vill befinna sig där tillsammans med personer och som har kopplingar till Hamas och terrorverksamhet. Det är ofattbart.
Du tänker att det omöjliggör ett framtida riksdagssamarbete med Sverigedemokraterna då, eller?
För Socialdemokraterna?
Ja.
Jag tror att Socialdemokraterna har nu utsett SD till sin stora motståndare i valet 2026. Det är också ett sätt för dem att försöka desarmera Moderaterna genom att de ser ut, nu är SD den stora motståndaren här. Och då, socialdemokrati handlar ju väldigt mycket om att sitta på alla stolar samtidigt. Att de, är man arbetare, som är lite kritisk mot invandringspolitiken, då ska man i alla fall kunna vara kvar i Socialdemokraterna. Eller är man en vänsterlutande person, väldigt kritisk mot Israel och stödjer palestinierna, då ska man också kunna vara i Socialdemokraterna. Det är lite deras affärsidé. Alla ska kunna rösta på dem oavsett vad man egentligen tycker för någonting. Och då gäller det för den här ledningen att på något sätt hela tiden inte skrämma bort viktiga grupper utan ha kvar dem så att man också kan vinna val. Det är vad de vill.
Alltså inte till 100% men kanske till 99% under hela mitt liv så har ändå en sak framstått som gemensamt inom Socialdemokraterna och det är att man inte gillar Israel. Jag vill inte säga att alla direkt har varit pro-Palestina men att man inte gillar Israel, i alla fall så länge jag kan minnas, har varit ett utmärkande socialdemokratiskt drag, för att inte tala om vänstern och sedermera Miljöpartiet. Kan inte påstå att Centern har varit odelat positiva. Moderaterna kan man inte heller säga har varit sådär superpositiva. Utan överlag i Sverige så har väl det rått hyfsad konsensus om att liksom palestinierna är i alla fall oskyldiga offer för judarnas maktlystnad och blodtörst.
Ja, det är väl Liberalerna eller Folkpartiet som har varit mest så att säga, Israel-stödjande och rent historiskt. Det finns ju några undantag. Göran Persson, när ja. Israel fyllde 40 år, eller 50 år blir det, 98, så var jag i stadshuset när det var den här stora banketten där till minne av 1948 Israels bildande. Och då talade Göran Persson. Och då kom jag ihåg att jag stod där och verkligen och lyssnade och blev ändå förvånad hur han uttryckte sig. Att han kände sånt otroligt engagemang i Israel och såg hur viktigt det är att Israel finns och får leva i fred och så vidare. Och sen arbetade han ju uppmärksamma det här med förintelsen och kunskap om det. Jag ska ordna de olika konferenser och runt millennieskiftet där och så. Så att jag skulle säga att Göran Persson är väl då undantaget här. Men annars ja. Sten Andersson, Olof Palme och givetvis Pierre Schori, om vi nu går tillbaka till 80-tal, 90-tal, så är ju, jag menar, varför blev det ett Osloavtal och inte ett Stockholmsavtal? Det säger väl allt egentligen.
Ja, inte för att Norge har utmärkt sig som en jättestor Israelvän på sistone. Men sist du var med så minns jag att du inte utmärkte dig heller som en särskilt stor vän av public service. Hur tycker du de har lyckats bevaka det här med El Hadj och sossarna?
Nu pratar vi bara El Hadj och sossarna. Att, så här, hade jag varit redaktör, jag var ju det på 90-talet och hade varit reporter och en sån här El Hadj-historia hade kommit, då hade jag åkt och ställt mig där jag visste att han skulle snart passera. Det vill säga utanför riksdagen eller utanför hans hem eller någonstans där jag visste att rulla kameran. TV4 gjorde ju en sån grej när det hade gått ett halvår av den här historien. Där han gick förbi någonstans i riksdagen och de liksom fick det här då att han inte ville vara med på intervju och så vidare. Jag är väldigt förvånad att journalisterna inte har gjort det långt tidigare med honom. Helt enkelt få upp honom på banan. Få honom att svara på frågorna. Det är ju det som är ens jobb. Sen tycker jag att det har varit märkbart tyst om den här historien. För det är en ganska speciellt efter 7 oktober. Nu har ju han trätt fram i Aktuellt så nu, men det var ju för några veckor sedan bara, eller någon vecka sedan. Och under hela hösten så undrar man ju, vad är den här historien någonstans? Varför uppmärksammas det inte? Det finns ju massa sätt att uppmärksamma, även om man inte får honom ut på banan som intervjuobjekt, så kan man ju prata med kritiker, prata med, alltså, ta det som hände i riksdagen när Magdalena Andersson stod där och hade sina tårar där mot och så vidare. Så det är ju, i sånt sammanhang hade man ju också kunnat fråga andra socialdemokrater eller andra personer som finns på den sidan av politiken om de har förtroende för den här personen och så vidare. Så det fanns, jag tycker det har varit märkbart tyst, måste jag säga.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Skälet till att jag frågar dig är för att du har jobbat med media och du analyserar ju media väldigt ofta. Jag ber om ursäkt om vi återkommer till det ämnet. Liksom. Men det är intressant att veta hur du ser på saken. För som du själv säger, det tog 6 månader innan innan TV4 eller vad det var uppmärksammade det. Och jag menar SVT, där har det varit i princip tyst ända fram tills han framträdde i Aktuellt. Och då klippte de ju bland annat inte med den där felsägningen i det ovanligt långa och mångordiga introduktionen till själva debatten. Och sen så efter debatten så måste ju också Mats Knutsson och Cecilia Gralde diskutera svaren. Men du tror alltså inte att hans frånvaro i media kan ha att göra med att, som han sa i början i alla fall, att 36, eller Magdalena Andersson sa att hela hans systers, sons, dotters, kusins, tremännings familj hade dödats?
Ja du, det är svårt att veta, men man kan ju bara jämföra med när Jessica Stegrud från SD hade skrivit någon olämplig tweet om Fredrik Reinfeldt. Så ägnade de halva Aktuellt åt den tweeten, fast hon hade tagit bort den och bett om ursäkt eller sagt att det var en dålig tweet och så vidare, vilket ju självklart var, men det visar på något sätt, här har vi en riksdagsledamot, alltså en som sitter i vår högsta parlamentariska församling, som har medverkat i en konferens som den palestinska ambassaden själva betecknar som en Hamas-konferens. Det är ju en otroligt allvarlig sak. Och hur en tweet som är borttagen och där man bett om ursäkt för den, där man ägnar då en kvart åt det, men det har varit märkbart tyst om den här storyn. Jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt märkligt, måste jag säga.
Ja, då lämnar vi faktiskt El Hadj. Jag tänkte fråga dig, hann du se rättegången mot Israel i ICJ?
Vet du, jag lyssnade på den dragningen som var i fredags. Inte riktigt hela där, men tills dess i alla fall att hon kom fram till någon sorts ställningstagande. Och nu är ju inte jag någon jurist, så att jag... Men det är ju väldigt... Det var ju uppenbart att hade det förekommit någon typ av folkmord så hade ju det adresserats av den här domstolen, och det gjorde de ju inte. Och det är inget folkmord heller, för det säger ju alla experter, och är man insatt i vad folkmord är för någonting så är ju syftet och målet med en aktion, det är ju det som är det viktiga att titta på. Om inte syftet för alltså att säga att på något sätt mörda alla människor ur en grupp finns där. Om vi är syftet ett annat, då är det inget folkmord. Sen kan man ju hålla på och säga det hur mycket som helst i demonstrationer, men det är inte det.
Nej, men BBC lyckades ändå vinkla det så att rubriken var så vag så att man kunde tro att Israel dömdes för folkmord. Det är ett stort medium, BBC. Liksom.
Ja, verkligen. Verkligen. Och
DNs rubriker var ju typ så här: hur kan en dom läsas på två så olika sätt? Emma Bovin, eller vad hon nu heter, som är deras utsända på plats.
Ja, jag såg de här rubrikerna också, och jag väljer i sådana sammanhang att inte egentligen... Om jag ser den typen av rubriker och jag vet att de ledande experterna på det här området säger en annan sak än vad som står i den där rubriken, då läser inte jag den artikeln. För då ser jag det som en typ av propaganda från media. Och det är jag ointresserad av att läsa. Så att det finns till och med svenska folkrättsexperter från svenska universitet som man i andra sammanhang kan ju säga är... lutar åt vänster, men som inte ens de säger att det här skulle vara folkmord. Ja, det är som sagt, hade det varit ett folkmord så hade den här rättegången sagt det rakt ut. Nu sa de sådana här saker som att Israel måste kunna garantera framåt att det inte görs, att den militära aktionen inte är på det sättet att det kan tolkas som ett folkmord, någonting åt det hållet, men det är ju en helt annan sak än att säga att det är det. Ja. Jag kan säga det att jag har filmat folkmord i Rwanda. Eller så att säga hur ett folkmord ser ut när det är klart och över och man gräver upp massgravar. Det är inte någonting som man kan jämföra med en militär aktion när man försvarar sig mot ett väpnat angrepp. Det är två, de bestialiska, fruktansvärt hemska saker jag har filmat med min kamera och sett liksom mina egna ögon på en meters håll. Det går inte att beskriva. Och det är ju också, det är ju självklart, det färger också mig att vara, hur ser jag på vad ett folkmord är för någonting? Det är ju en otroligt allvarlig sak att säga och hävda.
Ja, den enda domaren som röstade mot alla såna här provisional conditions, eller vad det hette, tillfälliga domslut eller interimsdomslut, det var ju en person som faktiskt har upplevt folkmord. Jag har tappat hennes namn för tillfället.
Ja, precis. Ja. Jag läste någonting om det också. Nej, men det är ju... Jag filmade i Rwanda där de grävde upp en brunn där man hade kastat ner levande människor i den brunnen. Och sen nu då hade man upptäckt brunnen och öppnat den och tog ut då ett hundratal människor som man hade, så att säga, mördat på det sättet. Det går inte att på något sätt skildra det här som hände genom att jämföra det som hände i Rwanda på 1994. Det är ofattbart att någon ens försöker hävda det.
Vad tror du om UNRWA då? För du är väl med i Moderaterna numera, så det är din kille som är biståndsminister.
Ja, om man säger så här, nu får du lite så här politikersvar, men jag personligen är inte jätteinsatt i vad, för jag vet att innan jul så pausade ju man ju det, i alla fall en del av det bistånd som går, som kallas för utvecklingsbistånd, va? Och om det omfattade UNRWA, det kan inte jag riktigt svara på, men jag tycker ju absolut att det är, personligen tycker jag att det är rätt att av de länder som nu stoppar det här, de här bidragen till UNRWA.
Sen får man ju också sett rapporten, antar jag, från UN Watch. Det är väl, ja, den som har
men absolut. Och så länge det finns misstankar om att det finns människor som är Hamas-medlemmar och även har utfört den här attacken 7 oktober, då måste man ju gå igenom och undersöka det. Jag förstår heller inte varför det finns en egen organisation för just palestinska flyktingar när alla andra flyktingar i världen har tillhör eller blir hjälpta av en annan organisation. Och det har ju förekommit rapporter om UNRWA i åratal. Och att de är, så att säga, att det finns många tveksamheter kring den organisationen.
Ja, jag tror att det är en sorts jizya på västländer, för det är de som framförallt står för finansieringen av UNRWA. Så jag tror att det alltså är en sorts muslimsk skatt helt enkelt på icke-muslimer. Jag har svårt att förstå det som någonting annat. Det var liksom, enligt den här rapporten, så av manliga UNRWA-anställda så är 23% politiskt eller militärt anslutna till Hamas. Ja, 23%. Och det är, få se nu, det är 8% över genomsnittet i Gaza, då 15% av befolkningen anses vara anslutna då, eller anknutna till Hamas, politiskt eller militärt.
Ja. Och det är egentligen inte särskilt förvånande med tanke på vilket grepp som Hamas har över folket i Gaza. Jag menar, när de tog över makten i Gaza, Israel drogs ur 2005, 2006 och sen 2007 infördes den här varukontrollen, och då hade Hamas tagit över makten där. Och hur man gjorde då var ju, det var ju en kupp, alltså där de gick på Palestinian Authorities killar och drev ut dem eller mördade dem helt enkelt. Och sen dess har de befolkningen och hela området i sitt grepp. Hamas mördar också väldigt, väldigt många palestinier som de menar är, så att säga, förrädare eller informanter till Israel. Och så att ska man verka i ett område som hjälporganisation och få in massa varor och pengar och så vidare, så det är ju, då måste de förhålla sig till de här som har makten där. Det är ju, så att jag är inte så särskilt förvånad faktiskt. Sen är det ju väldigt mycket korruption kring de här FN-hjälpsändningarna. Jag filmade en gång i norra Jordanien i ett jättestort flyktingläger där under kriget i Syrien. Jag bodde kanske 150 000 människor och FN, det kom hjälpsändningar hela tiden med lådor som det stod UN på. Och vi filmar då på ett område där lastbilarna kör in och där man lastar av de här kartongerna med hjälpsändningar. Ungefär en tredjedel av alla kartonger åkte över staketet till kille. Så de liksom kastade paketen på andra sidan staket. Och samtidigt kom det fram en kille och hotade oss. Att om vi filmar det där så kommer det vara sista gången vi andas i princip. Mm. Så funkar det i de här ställena och de här flyktinglägren. Extremt mycket korruption och svarthandel och så vidare. Och så är det ju givetvis även i Gazaremsan.
Tror du, men för FN kan ju inte ha varit omedvetna om det här. Det går bara inte. Men tror du att de som jobbar inom FN blir så habituerade liksom av det här beteendet att de inte anser att det är någonting annat än som absolut värst cost of doing business liksom?
Jag tror att de helt enkelt bara, ja men om en tredjedel av alla paket går till svarta marknaden, då är det ändå två tredjedelar av paketen som går till flyktingarna i lägret och att det är på något sätt part of the game lite. Att de får acceptera att det är på det där sättet. De tittar åt ett annat håll helt enkelt. Och ja, det här är samtidigt, vi kunde inte filma det där så, och då blir det inget som återberättas heller. Nu kan jag ju berätta det för dig, men det kom nog inte med i tv eftersom vi inte hade några bilder på det.
Nej, men jag arbetar på att snart vara större än tv-nyheterna. Så det är helt okej, Johan. Men kliar inte lite i dig efter att åka tillbaka nu då?
Jo, men det gör det absolut. En stor skillnad när man jobbar, nu är jag företagare här och driver mitt eget lilla bolag med min fru. Och då har man ju inte riktigt de här resurserna som ett stort mediebolag har. Där man har liksom uppbackning säkerhetsmässigt och pengamässigt. Att man kan så att säga ligga ute i fält under en längre tid. Och så. De resurserna har ju inte jag.
Så men vi hade inte Tintin heller.
Nej, men vi får väl se. Sen är väl min fru inte jättepigg på om jag skulle åka till Gazaremsan. Men å andra sidan så var jag i väldigt många farliga länder i början av vårt förhållande. Så. Vi får väl se. Mm. Nej, jag skulle gärna tillhöra några av de journalister som får komma in i Gazaremsan när det här kriget är över och skildra det som händer då. Det är ju historia. Så det är ju klart att det vore ju intressant.
Ja, nu kommer det här avsnittet inte sändas förrän sex dagar efter förintelsens minnesdag för Patreons och 8 dagar efter förintelsens minnesdag för allmänheten. Men jag vet ju att du har ju gjort reportage om Wallenberg.
Ja.
Eller?
Ja, men absolut. Jag var 2003... Så gjorde jag en historieserie och då åkte vi till, då var det så att Raoul Wallenbergs syster skulle göra ett besök i Ungern, fick vi veta. Och då följde vi med henne där och då var det många också överlevande som Wallenberg hade räddat 1944-45 som var med på den resan också. Och då passade vi på att hänga med och intervjua då. Människor som, ja, när de var barn så hade de fått sådana här svenska skyddspass av Wallenberg. Så träffade vi flera medarbetare till Wallenberg också. En kille som hade varit springpojke hos svenska legationen i Budapest 1944. Han hade varit en 15-åring som gjorde små ärenden och sådär. Och nu var han då i kanske 80-årsåldern någonting. Och så honom träffade vi också där och filmade runt om i Budapest. Så det var intressant. Så, och nu i lördag så träffade jag en av dem som Wallenberg räddade som också var inbjuden till statsministern.
Ja, för han var ju verkligen en svensk hjälte, Raoul Wallenberg.
Absolut, som fick ju plikta med sitt liv också i det arbetet. Ja. Så att det var ju också lite oväntad hjälte. Från början, så de första månaderna när han var där, så var det ju inte så dramatiskt. Då var det ju väldigt mycket att han satsade på att knyta kontakter och liksom rent diplomatiskt försöka få rädda människor och starta de här svenskskyddade husen och så vidare. Men sen när pilkorsarna tog över i oktober 44, då började ju hans mera handfasta räddningsaktioner ute på gatorna.
Så, ja, jag läste den här Gellert Kovacs. Det var Bo Persson faktiskt som rekommenderade att jag skulle läsa den. Jag vet inte om du har läst den, Skymning över Budapest.
Ja, jag tror att jag har intervjuat honom i ett sammanhang. För det här är alltså 20 år sedan. Så att det, jag för mig att jag, för han skrev väl en avhandling om Wallenberg. Är det samma person? Ja. Som han var med?
Det måste det vara.
Precis.
Den är väldigt välskriven. Han skriver om ett annat svenskt par som också är där och rädda judar som man aldrig hört talas om och som aldrig lyfts fram. Och han antyder också i boken, mer än antyder, att Wallenberg faktiskt var agent för OSS och att det var deras initiativ från början att skicka, alltså att han skulle ta sig dit. OSS
ja,
är föregångare till CIA för dig som lyssnar.
Ja, exakt. Alltså det fanns ju de kopplingarna, för det var ju den här War Refugee Board som i USA som kom med initiativet egentligen från början och undrade om. Och sen fanns det ju andra personer på legationen där som redan sysslade med en viss hjälpverksamhet, som Per Anger till exempel i Budapest. Men då ville den här War Refugee Board på något sätt förstärka hjälpverksamheten via svenska legationen. Och då kom man fram till den här personen, Raoul Wallenberg, som egentligen var en businessman eller en affärsman. Han hade ju egentligen inga sådana diplomatiska kunskap eller någon sån bakgrund, utan hamnade där mer eller mindre och ja, sen gjorde verkligheten honom till en hjälte, och det tycker jag ju, han blev ju tagen till Sovjetunionen sen där han dog. Så, ja.
Men det är en så spännande historia, den har man inte direkt sett i liksom några filmatiseringar av Wallenberg, för de är så deprimerande bara. Det är så oerhört tröstlöst. Men dels så skriver den här Gellert Kovacs då att det var ett OSS-initiativ. Det var väldigt många judar som arbetade för OSS i USA, alltså amerikanska judar, som hade velat hjälpa. Och tydligen så var det så att de här skyddspassen han delade ut, det är inte säkert att de var svenska, för de hade tryckfel i statsvapnet.
Ja, det stämmer faktiskt. Det var de här tre kronor. Det skulle ju se lite officiellt ut. Egentligen var det ju en fejkprodukt där. Som de tryckte upp. Ett papper med lite tre kronor och sen någon underskrift. Och sen så stod det då att denna person är under beskydd av den svenska staten. Vilket ju egentligen var en fejk. Men det funkade ju många gånger. Och ibland när pilkorsarna kom så var det ju, ja, här är ditt pass. Kolla, nu river jag sönder det här.
Ja.
Så då hjälpte det inte. Men tyskarna var ju mera, så att säga, go by the book och liksom papper och sånt. Så att det kunde funka. Men de hade vänt upp och ner på de tre kronorna. Så att istället för att det var två kronor överst och en nedanför, så var det en krona överst och två nedanför. Så att det var ju... De ser ju lite lustiga ut om man tittar på det med dagens ögon.
Ja, jag kan tänka mig. Jag har inte fått se det själv, jag har bara fått läsa om det. Men också är roligt att tyskar faktiskt är så auktoritetstroende, i alla fall på den här tiden. Att sträcker man fram papper som ser hyfsat korrekt ut, då går man fri liksom.
Ja, precis. Och här, Wallenberg, det finns ju en permanent utställning om Wallenberg på Armémuseum, och min film som jag gjorde 2003, den rullar där hela tiden konstant, så om det är någon som är intresserad av att se den filmen, så kan man besöka Armémuseum, och där finns ju även Wallenbergs personliga lilla telefonlista, eller han hade som en liten bok med, och där står ju Adolf Eichmann då, som ansvarar för den tyska fördrivningen och mördandet av judarna där i Budapest. Hans nummer står inskrivet i Wallenberg-listan. Och han hade ju väldigt mycket personliga kontakter med de här tyskar och andra som var där. För att helt enkelt kunna arbeta och skapa förtroende hos dem.
Såklart. När jag skrev den här tigerboken så stötte jag ju på Stockholms överrabbin vid tillfället. Alltså Storch, hette han tror jag, Hillel Storch. Och han var ju tvungen att direkt förhandla med nazister för att få ut judar och få dem till Sverige helt enkelt.
Ja,
lyckades väl inte rädda jättemånga av de 6 miljoner som mördades, men varje liv är ju värt något, eller hur?
Ja, sen det är ju väldigt mycket fokus i Sverige och västvärlden. Hur många räddade Wallenberg då? Ja, men det är som Paul Levin som är en jätteutmärkt, tyvärr avliden nu, men en fantastisk historiker som jag lärde känna i för 25 år sedan. Han uttryckte som så att någon som Wallenberg räddade ena dagen kan ju ha skickats till Auschwitz nästa dag. Så att det fanns ju inget så att här, nu räddar vi någon och här är de räddade. Så att han ville hellre tänka på eller så här räkna hur många människor Wallenberg hjälpte. Och har kommit fram till att ungefär 30 000 människor blev hjälpta av Wallenberg. Många av dem blev ju också räddade till livet. Men vissa kan ju också ha så att säga blivit räddade ena dagen och mördade 3 dagar senare. Det vet man ju inte.
Ja, det är ett fantastiskt hjältedåd i alla fall. Och du fick högtidligt hålla minnet av förintelsen med en av dem som faktiskt vars liv räddades.
Ja, verkligen. Jag intervjuade den här killen som då agerade eller som jobbade som springpojke. Gabor Forgats heter han. Han berättade hur han hade varit ute någon gång hösten 44 så befann han sig i gatorna i Budapest. Så hade han blivit gripen och så inkastad i synagogen. Och alla som var i synagogen skulle skickas till Auschwitz nästa dag. Så det var som ett uppsamlingsläger. Då berättade han att han hade stått där. Det var tusentals människor kanske inklämda i synagogen i Budapest. Den står ju kvar fortfarande i huset. Då hade han stått där och sagt, titta där är en dörr. Jag går och känner på den där dörren. Så, oj, den var öppen. Sen han klev bara rakt ut på gatan. Stängde dörren efter sig och sprang iväg. Och på det sättet överlevde han. Och blev inte skickad till Auschwitz.
Och kunde du skulle tänkt på att informera de andra i synagogan om att dörren gick och öppna.
Nej, men sådana otroliga, otroliga berättelser som man fått höra.
Ja. Jag vill i alla fall tacka dig för att du återigen bemödade dig om att vara med i dekonstruktiv kritik. Det är alltid ett nöje att tala med dig, Johan.
Tack så hemskt mycket. Det var ju väldigt intressant samtal och skönt också att få lufta de här frågorna. Inte bara via X utan även i den här poddsammanhanget. Så det känns jättebra och stort tack.
Ja, jag tyckte mig ana i ditt Twitterflöde att du har ett visst behov av att få lufta en del av de här åsikterna. Tack för din medverkan.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Johan Romin. Du hittar honom på X med det namnet, alltså Johan Romin. Tack också för att du bidrar till Dekonstruktiv kritik. Du är en hjälte och det är det som gör att jag kan verka. Så stort tack till dig som redan är Patreon på patreon.com/aronflam eller bidrar via PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.